Med förvåningens finger i häpnadens mun stod köpmännen i skärgården i vår vintras och följde med hur köerna i deras affärer blev bara längre och längre, fast det var bara mars månad. Det var kyligt i luften och väldigt långt i sommaren, men ändå gick kommersen het med nästan lika mycket folk på byn som under sommarhelgerna. Många stadsbor hade valt att ta sitt pick och pack och flytta ut till fritidshuset för att distansjobba, komma undan coronaviruset och smittorisken i stan. Kommer det här nu att mattas av eller ser vi ett frö till en mer bestående förändring där stugliv och livet på landet överlag får en renässans? Det ska vi tala om i slaget efter 12 idag och jag heter Maria Nylund. Med mig för att diskutera det här så har vi utvecklingschefen i Kimitojens kommun, Gunilla Gilla-Granberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Och så har vi fastighetsmäklaren Rabbe Holmberg. Välkommen.
Tack, tack.
Du förmedlar hus och tomter i framförallt Åboland. Och statsforskaren Peter Erström från Åbo Akademi i Vasa. Välkommen.
Tack så mycket.
Alla är på plats. Vad bra. Det där, kvällstidningarna har i flera repriser här nu på sistone basunerat ut hur finländarna nu med ljus och lykta letar efter ett sommarhus, eftersom en semester utomlands kan bli lite besvärlig i sommar. Och senast igår kunde vi läsa i Helsingin Sanomat hur efterfrågan på fritidshus har ökat betydligt i till exempel Tammerfors-trakten. Jag tänkte börja med dig, Rabbe Holmberg. Hur ser verkligheten ut i den åboländska skärgården? Stämmer det här att det skulle faktiskt finnas en ökad efterfrågan på fritidshus nu?
Nu kan man väl säga att det är en ökning på gång. Alltså, nu lever vi ju förstås i den kanske mest intensiva perioden på våren, alltså då som folk i allmänhet också är ute efter ett sommarställe. Men att nu märker man att marknaden drar och att det finns efterfrågan och vi är mycket ute på visningar och affärer görs. Så att nu skulle jag säga att den här utvecklingen syns här också i Åboland skärgård.
Men skulle du säga att det är mera livligt nu än till exempel för ett år sedan?
Vad ska jag nu säga? Det är alltid livligt på våren, men att hur mycket det nu sen är mera på gång just nu så är nu lite svårt att säga. Vi hade ju egentligen ett bra år i fjol också och vi såg fram emot en livlig vår också i år, men sen kom ju den här coronan och då blev det ju ett frågetecken, vad ska nu hända? Och det där, och så stannade det ju upp förstås lite, men att nu har det sen nu på grund av människornas beteende i corona så nu kan man ju säga att det har faktiskt nu sen riktigt blivit fart på julen.
Vad säger de här människorna nu då som kontaktar dig? Vem är det som vill köpa hus och vad är de ute efter?
Men nu är det ju egentligen riktigt normala köpare, det vill säga finska familjer för det mesta som vill ha ett hus eller en stuga eller en holme här ute i skärgården. Att skulle jag säga att den där kundgruppen är så mycket annorlunda än tidigare heller. Men att kanske man nu har vaknat insikt nu att man behöver faktiskt ett annat ställe än här på landet att vara på just i dessa tider.
Och hur ser det här utbudet ut? Och finns det fritidshus till salu?
Nu är det ett ganska gott utbud och det kommer hela tiden till nya objekt som vi jobbar med. Och det där, sen får man nu se hur de går åt under sommaren, men det verkar nog lovande nu i alla fall att det kommer in objekt. Förstås finns det vissa problem just med det, att speciellt då som Helsingfors och Nyland ändå var i karantän så kunde ju inte folk komma ut och göra i ordning sina stugor och förbereda dem för försäljningar. Men att det har ju lättat, men också, det gäller också utlänningar. Sen för vi har ganska mycket utländska ägare som också vill, eller som bor utomlands och skulle köpa eller sälja. Och det där begränsar ju förstås möjligheterna att så att säga riktigt fungera på alla cylindrar.
Där har vi ju sett hur så här fastighetsförmedling också kan göras per distans och sådana här videovisningar och så vidare.
Ja, det är ju förstås en sak som har redan pågått tidigare också, men att nu i och med det här corona och de här begränsningarna så har det ju blivit allt mer aktuellt och bostadshandeln går ju lätt att göra via med elektroniska hjälpmedel, men fastighetshandeln är ju lite knepigare, men där kan man ju förstås använda sig av fullmakter och befullmäktiga människor som finns på orten och i landet och så vidare, så att nu klarar vi av det, men att det är ju lite jobbigare i vissa fall.
No, men Gilla Granberg, du som är utvecklingschef i Kimitoens kommun, där har ni faktiskt registrerat en hel del människor som har skrivit er i er kommun den här våren. Alltså de har flyttat sin permanenta adress till Kimitoön. En hur stor avvikelse är det nu frågan om den här våren jämfört med tidigare, skulle du säga?
Avvikelsen, vi vågar inte riktigt ännu ropa tjohej. Vi har, om man jämför mars 2019 med mars 2020, så är det faktiskt dubbelt så många som har skrivit sig i Kimitoens kommun och flyttat sitt pick och pack till sin paradis, sin sommarort. Nu väntar jag, det kommer först nästa vecka, april månad, men det ser vi ju att det är jättemånga människor som faktiskt har flyttat ut till landet. Och ju mer de konstaterar att de kan riktigt bra också distansarbeta och bo på sitt drömställe, så desto mer så tror jag att det här egentligen ger upphov till att man kanske så småningom för gott väljer att flytta till sin sommarort. Jag ser nog en klar möjlighet här, men vi måste hantera det på ett bra sätt, att det som vi just nu har ordnat med ganska snabb tidtabell är att vi ordnar ett distansarbetstillfälle också i hyreslägenheter mitt i Dalsbruk, som är riktigt porten till skärgården. Så från och med nästa vecka får vi på prov ha tre människor samtidigt och distansjobba därifrån. Det har funnits en viss efterfrågan på det här, och det här tänker vi köra med nu. Hastiga tag. Försöka helt enkelt att vi möjliggör också den här möjligheten med logistiken, med printar och allt sånt här som man behöver.
Skapa lite infrastruktur för distansjobb. Men berätta ännu, vem är det som har flyttat till er kommun?
Om jag ska profilera den personen, det är alltid lika farligt. Men det är nog en nylänning som kanske är 50-plussare och mitt i karriärlivet och konstaterar att den vill ha inte antingen eller utan både och. Det vill säga, den vill ha sommarstugelivet men också det hektiska livet som du kan ha idag. Per Zoom och Meet och alla de här digitala instrumenten. Att du är samtidigt i hela världen men samtidigt på ditt älskningsställe.
Ja, vi har talat om flyttrörelser och prisutvecklingen för fastigheter runt om i landet tidigare också här i slaget efter 12 i februari, som den flitiga lyssnaren kanske kommer ihåg. Och i den diskussionen så konstaterar man att Finland just nu upplever en mycket kraftig urbaniseringsvåg. Många äger ett hus på landsbygden som i praktiken är osäljbart eftersom ingen vill flytta dit. Det här var alltså i februari före coronakrisen slog till här hos oss. Och jag undrar vad du, Peter Erström, som är statsforskare, vad tror du om det här nyvaknade intresse för landsbygden som man nu ändå ser lite grann? Ökad inflyttning till Kimitoön till exempel. Kan det vara så att den här starka urbaniseringstrenden har kommit av sig lite?
Ja, egentligen forskar jag faktiskt i stad och stadsnära landsbygd, och det är regionalvetenskap, så lite både och. Och där tycker jag, man måste komma ihåg att förstås råder det speciella omständigheter just nu den här våren också, som gör det väldigt svårt att kunna se någonting på ett längre perspektiv. Du nämner också speciellt fritidshus, och där tror jag också det är en annan diskussion när det gäller fritidshus och när det gäller fastboende. Jag tänker att när det gäller fastboende så kan man tänka sig att det är snarare som en längre trend. Personer som själv har någon typ av landsbygdsbakgrund som flyttar kvar, och den kanske största trenden kan vara där att nu när digitalisering och distansarbete har blivit det nya normala under den här krisen, så ökar ju möjligheten att faktiskt stanna kvar också på landsbygden. Och det här, så jag tror att det är kanske det som kommer att vara en längre trend. Sen när det gäller fritidshus så där kommer det säkert nu en stark reaktion att man gärna vill ha ett fritidshus ifall man inte har det, så man har det här alternativet. Men att överlag så tror jag det är en ganska liten andel trots allt urbana människor som väljer att flytta och bo på. Där tror jag inte att det kommer att ske en stor förändring. Att det kommer ändå att vara ett större tryck till städerna än från städerna sen när man har kommit över den här perioden. För att sedan kommer det med just det utbud som man har nära med kultur och idrott och så här som kommer att spela roll. Och man har ett ganska kort minne när det gäller liksom den här aktiva krisen så att säga. Men ingen kan som sagt idag säga med säkerhet. Vi har ju faktiskt, man kan tala om coronakriserna, för att vi har ju en global hälsokris, vi har en global socialkris, vi har en global ekonomisk kris. Så det liksom, vi kan tala om det som man säger att det är ett paradigmskifte. Det är en annan värld före och det är en annan värld efteråt. Och det blir intressant att se då liksom vad som kommer att bli de här långa trenderna.
Ja, nu visar ju riktigt färska siffror från idag att, från Spanien gällande det här hur många som har haft den här coronasmittan nu då, och det visar ju att det är väldigt få trots att Spanien har haft väldigt liksom, en stor kris så att säga på gång där, och det visar väl bara på det att den här pandemin kommer att dra ut väldigt långt här på tiden och det där. Så att man kan ju tänka sig att det här kommer att pågå väldigt länge, och kanske det då, fast minnet är kort, så kan det ju hända att, det faktiskt för med sig några förändringar. Eller vad tror du?
Det för garanterat med sig förändringar, för att så det här är ett paradigmskifte, som jag sa, att den här hälsokrisen är bara en av kriserna. Att vi kommer att ha en stor ekonomisk kris också. Att vi har upplevt ett paradigmskifte senast, var ungefär 89-94, det vill säga då Berlinmuren föll, Sovjetunionen upphörde att existera, vi hade laman med sin lågkonjunktur här, och situationen före 1989 och det som var sen 10 år senare var ju en annan värld och en annan, ett annat Finland också. Så kommer det nog också att bli efter den här coronatiden, att därför kommer vi inte att kunna veta att det kommer att ske väldigt stora förändringar. Vi vet att till exempel i välfärden så kommer det, som vi redan ser program här, att ske en hel del vissa nödvändiga förändringar och vissa ideologiskt motiverade när man ser möjlighet att göra dem. Vi kommer att se ett totalt förändrat arbetsliv. Jag tror inte vi ser någon återgång till industrisamhällets stämpelkurssamhälle längre. För att nu har man sett att distansarbete också fungerar och det blir mer fokus på resultatet än var man faktiskt fysiskt sitter, så att det kommer att bli lättare att kombinera distans- och kontorsarbete, och det är bra för landsbygdens livskraft och attraktionskraft, för att då blir det ett större möjlighet också att välja. Man kan till exempel välja då pendla kanske en eller två eller tre dagar i veckan istället för att man då anpassar hela sitt arbete till så att säga stämpelkortet.
Om jag får inflika här så säger jag, tror jag nog att det är lite mellan öronen det där också, att var du bor och var du har din fasta bostad. Till exempel om du bor på i Åboland, i Pargas eller Kemetojen, så har du ju liksom hela stora kulturutbudet. Åbo är väldigt nära, Salolika, så, men också Helsingfors är bara på 2 timmars avstånd. Att jag menar, du kan mycket väl pendla in till det du vill ha sen på din fritid. För att inte tala om att det i Åboland också råkar finnas ett väldigt stort rikt utbud på både kultur och fritid och idrottsverksamhet. Jag menar, jag tror på något sätt att om vi hanterar den här situationen rätt nu tillsammans, vi som bor i skärgårdskommunerna, så tror jag att vi kan svänga en jättestor trend. Att den här urbaniseringen liksom så småningom mattas av. Vill vi göra det eller inte?
Jag tror så långt kan man säga att det är alldeles riktigt att en förändrad värld så innebär också förändrade möjligheter och nya möjligheter. Och det kommer inte av sig själv, utan det kräver ett strategiskt tänk och medvetna satsningar. Och det kommer att vara vinnare att platsa på landsbygden så kommer att på det sättet vinna och kunna dra nytta av den här. För det har skett en markant förändring på kort tid här nu, till exempel synen också på landsbygden, men också på sånt som primärnäringarna, på att man har egen livsmedelsproduktion och så här. Och man kan nu samtidigt med den här oron som har varit med coronan, att man gärna så att säga bo på sin egen tomt, kanske använder den här tiden också till att fundera hur man strategiskt kan utnyttja de här möjligheterna som arbetslivet också nu ger. Så kan det finnas goda möjligheter. Att man ska komma ihåg att landsbygden ser ju inte på något sätt likadan ut överallt, utan det kommer att finnas, precis som tidigare, vinnare och förlorare på landsbygden. Att det här, det finns orter som somnar medan grannbyn lyckas vända utvecklingen.
Hade du, Rabbe Holmberg, någon kommentar här?
Ja, tack. Jag skulle nog, just det där med landsbygdens, det var ju som det konstaterades här tidigare att man höll nästan på att mista tron på fastigheternas värde ute i landsbygden. Och det har ju nog ändrat nu, och det får man ju vara glad för egentligen i den här, trots att det nu är som det är, men liksom människornas syn på landsbygden har nog ändrat, och landsbygden har liksom åter fått tillbaka sitt värde, kan man säga. Man inser väl att det inte bara att den behövs, och att man kan behöva en egen stuga, ett eget potatisland och liksom lite avstånd från saker och ting. Så att det är ju en positiv utveckling i den här annars ganska dystra utvecklingen som coronan har medfört. Och det där, och det kommer förstås att påverka priserna på lång sikt och sen beroende på hur länge den här coronan fortgår, vilket ju, det finns ju stor risk för att det här kommer att pågå ganska länge. Så det betyder att den här utvecklingen kanske går ännu mera i landsbygdens fördel. Och det där, så att det där återstår nog att se, men på det sättet är det en ganska bra sak att man har ju lite kommit till insikt om att det inte bara är en tvåa i stan som gäller, utan det finns mycket här ute på landet och skärgården som är värt att liksom beakta och man kan gott leva här
och leva riktigt gott också. Vi måste komma ihåg förstås att vi är mitt in i en kris nu, alltså att vilken som kommer att bli en långsiktig trend, så det tar det nog en tid innan man kan förstås bedöma. Att nu kan man också tänka att det är väldigt stora orosskäl till exempel som många väljer. Det är väldigt svårt att kunna dra några slutsatser mitt under den här pågående situationen, därför att vi vet, det enda man med säkerhet kan säga är att samhället kommer att förändras efter den här krisen jämfört med hur den var före. Och sen när det gäller hur det tar sig så det här. Jag tycker det är bra att med de här möjligheterna så kommer en större del av landsbygden att ha bättre möjligheter framöver, därför att det liksom möjliggör också det här distansarbete och så här. Men jag är mer tveksam till att det skulle ändra den här urbaniseringstrenden. Det tror jag inte faktiskt, för att jag minns att till exempel en sån talme på Londonbörsen så sa att minnet är 3 år, sen kommer ingen ihåg något mer liksom vad som har hänt tidigare. Att det kommer, när situationen normaliseras så tror jag den kommer att återgå också till en urbanisering. Men det kommer alltid att finnas en del som tänker om. Och nu gäller det för framförallt att använda det här ögonblicket som finns för landsbygdens attraktionskraft, att utnyttja det, och då kan man liksom lokalt vända det och regionalt.
No, men ett hurdant momentum är det här, Gunilla Granberg, för Kimitöön, och på vilket sätt kommer ni att försöka ta vara på läget?
Nu är det ju ett momentum som vi borde ta vara på, eftersom två av våra olika undersökningar där vi har kollat med våra fritidsboende, som är flera än fasta boende på Kimitöön, och så vad heter det, säger sig vilja flytta, en tredjedel av dem skulle vilja flytta för gott till Kimitöön till exempel. Att det handlar ju om också en värdering, att för en samma pris som du får en tvåa i Helsingfors så får du ett underbart hus i bästa fall med havsutsikt och egen strand. Jag menar, hur många vill inte ha det? Vad är livskvalitet? Vad vill du göra av ditt liv? Jag tror att det är väldigt många som har stannat upp och reflekterat och funderat. Att kan jag ha det så här bra när de sitter på sin sommarstuga och distansarbetar i bästa fall i hela världen?
På vilket sätt skulle ni som kommun kunna nu ta vara på det här läget?
Vi håller på faktiskt och jumpar så att säga med en så kallad inflyttningskorridor. Vi har en större helhet där vi kommer att involvera både våra invånare och så vidare att nå ut till våra fritidsboende ganska kraftigt. Men jag kan inte tippa om hela helheten, men i sommar blir det klart hur vi gör det. Och som sagt var, redan nästa vecka så går vi ut med den här distansarbetsmöjligheten gratis i Dalsbruk. Men det finns många olika sätt att jobba med det här, och det håller vi på med.
Men det är uttryckligen
till era politiker.
Ja, det är era fritidsboende som ni vänder er till i första hand.
Det är egentligen vår huvudmålgrupp som för inflyttare. Och det naturliga. De har en naturlig koppling. De känner sin ort. Det är svårare att skjuta överallt i hela Finland. Det handlar om helt enkelt att fånga de som redan känner till sin ort.
Det finns också, om man tänker det här på pendlingen, så en av världens främsta klusterexperter Charlie Carlson diskuterar pendlingsavståndet som en 45 minuters radie. Och det här, det betyder att beslutsfattarna, de lokala och regionala beslutsfattarnas viktigaste uppgift när det gäller infrastruktur är att skapa alltså en 45 minuters radie som täcker ett så stort pendlingsområde som möjligt, och genom att se till att infrastrukturen är så pass god som den är där. Nu kan man tänka sig då faktiskt att den här kombinationen av distansarbete och kontorsarbete kan i förlängningen då flytta utåt kanske den här 45-minuters gränsen också. Om man inte behöver pendla 5 dagar i veckan för att komma till sitt kontor, utan kanske 2 dagar i veckan eller 3 dagar, så kan det göra att den här radien kan vara 55 minuter eller en timme. Alltså det kommer ju alltid att vara någon som bor på väldigt, väldigt långt avstånd. Men ska vi säga att den här stora mängden av pendlare i ett pendlingsområde, att flytta ut det från 45 minuter till 55, och då talar vi om ett geografiskt ganska mycket större område där det blir potentiellt möjligt att bo och jobba i tätort ute på landsbygden.
Ja, det är inte om jag får inflika här, så just jag har själv iakttagit här vissa personer, just och grannar och andra som bor i Helsingforsregionen, men har stugor till exempel i Pargas södra skärgård. Och där är det läget och det att man kan vara hemma och jobba ett par dagar och på distans, och sen kan man åka in just en eller 2 dagar till hem eller till kontoret och jobba. Så det där har nog börjat fungera väldigt bra. Och kanske blir då en framtida modell här för många.
Mm. Ja, hur långt blir pendlingsavståndet då för? Vad tror du att det kan vara?
Vad har vi nu här till Pargas, 150-160 kilometer, kanske lite till också. Så att det är ett par timmars väg ungefär till Espoo, Helsingforsstrakten.
När jag tittar på Kemitoens pendlingsstatistik så har vi faktiskt en fjärdedel av de som bor och verkar på Kemitoen. En fjärdedel pendlar ut. Och de pendlar långt. De pendlar både till Helsingfors och med också Österbotten.
Så väldigt långa avstånd. Och här är en sak som förbryllar mig lite, nämligen effekten just av den här digitaliseringen och de här distansjobbmöjligheterna som vi har varit inne på. Alltså, man tänker ju spontant att det då måste betyda att det gynnar just glesbygden i och med att man kan jobba varifrån som helst och som vi har varit inne här nu då på, att man kan pendla någon dag i veckan. Men befolkningsexperten Timo Aro, som jobbar vid konsultbyrån MDI, som väl hör till de här främsta befolkningsforskarna i Finland, så han hävdar tvärtom att digitaliseringen medför att man behöver ses och mötas face to face allt oftare istället, och att digitaliseringen i ett glesbebott land tvärtom skulle medföra en ökad urbanisering. Kan du eventuellt, Peter Erström, förklara det här?
Men jag kan åtminstone så mycket säga att han har alldeles rätt i att det här face to face så kommer att behövas, för att om plats och närhet inte spelade någon roll, så skulle vi inte ha ett Silicon Valley till exempel, där dataföretag och IT-företag klustrar sig. Den bransch som allra minst behöver egentligen och som kan allra bäst utnyttja den moderna nya teknologin. Men det räcker inte alltid. Man behöver också ha en närhet, att kunna samlas, att kunna mötas spontant, att kunna brainstorma. Och det är det liksom som finns i det här i klusteridén. Så det finns nog en tanke att när jag talar om att jobba på distans, så tänker jag nog inte heller att man liksom jobbar på distans heltid, utan att man kombinerar det med att man alltså är där så att säga branschen finns då där man är, eller liksom aktörerna också finns. Att den kombinationen behövs nog. Så att jag tror att det finns nog ett på det sättet en fullständig logik i att man behöver det här face to face. Vi är fortfarande människor, så att vi behöver ändå det här för att skapa det förtroendefulla samarbete och så vidare. Sen kan vi använda det då liksom med att vara via, jobba via Zoom och andra program. Jag jobbar till exempel med de flesta av mina kollegor som sitter ju någon annanstans än i Vaasa eller någon annanstans än i Finland som jag forskar med och så här. Men nu behöver man ändå träffas nog och så här.
No, men vad säger ni om den här möjligheten då att vara deltidsboende och liksom knuten till flera orter? Man kanske har sitt jobb i en större stad och så deltidsbor man flera dagar i veckan på landsbygden någonstans, det som vi målar upp här. Och vi kanske utgår då från att det blir vanligare i framtiden. Men på vilket sätt gynnar det här nu landsbygden? Man handlar kanske i affären lokalt, men finns det några andra?
Skattebetalare.
Ja,
men den här, alltså om man flyttar hemort så det här förstås.
Precis, om den, för det här har ju varit en tvist under många herrans år, den här tanken om att en del av inkomstskatten skulle kunna gå till den här fritidskommunen. Den här tanken har ändå begravts effektivt varje gång den ploppar upp. Vad tror du, Gilla Granberg, vad är liksom nyttan för landsbygden?
Nytta för landsbygden är ju förstås att man behöver lite invånare också för att upprätthålla servicen och så vidare. Men utan service eller utan företagare, arbetsplatser, i viss mån också så stannar hela samhället upp. Jag tror definitivt på det där med att man måste mötas också fysiskt emellanåt. Men du väljer ju den bostadsort som din första ort, som är mest attraktiv och där du trivs bäst. Och i ett litet samhälle så finns det en gemenskap som heter duga. Och det är det här vi borde ta vara på i ännu större utsträckning. Man bryr sig på ett annat sätt än i en storstad där du inte hälsar på någon och inte känner på någon. Du springer till bussar och tåg och spårvagnar och så vidare. Folk vill ha livskvalitet på ett nytt sätt i och med den här coronakrisen. Och det ska vi ta vara på. Vi ska försöka fånga de som på riktigt vill bo i skärgården på landsbygden.
Så man borde då övertyga de här pendlarna om att verkligen då skriva sig i sin fritidskommun, menar du?
Ja, jag vet att det finns många som vill göra det och försöka göra det. Och då ska vi möjliggöra det. Det är vår uppgift.
Jag tror en viktig möjlighet att få unga som bor på landsbygden också fundera att de kan fortfarande bo kvar trots att man jobbar i stan. Så man behöver kanske inte flytta bort. Och sen tror jag att det kanske är snarare då, som sagt, personer som har sina rötter på landsbygden som är då den sannolikaste kanske gruppen som då också skulle kunna flytta, så att säga, bopålarna dit också, medan sannolikten kanske är mindre då för så att säga det här mera urbana människor.
Den här frågan som du, Gilla Granberg, var inne på här, att vi ska göra det möjligt för människor att skriva sig i sin fritidskommun och flytta permanent ut i sin stuga. Vad säger nu riktigt regelverket och lagen just nu om det här? För det här har ju varit en ganska krånglig sak där man har haft väldigt olika praxis på olika håll i landet. Om jag inte minns fel så var det betydligt lättare att skriva sig då som fast bosatt i sin stuga i Vasatrakten, medan det var betydligt svårare i egentliga Finland och Åboland. Hur ser det ut nu, Gilla Granberg?
Vi tittar just nu för tillfället på hela den här kedjan och försöker eliminera det som är svårt och underlätta. Ändra kommunens egen byggnadsordning och kika på att vad är det som är bekymret där. Det är vad vi tittar på just nu.
Ja, skulle du säga att det är lätt eller svårt att kunna skriva sig i sin fritidskommun?
Det är varken heller just nu. Det är inte alldeles superkrångligt, men inte alldeles enkelt heller. Att huset måste uppfylla vissa krav samtidigt som planläggningen måste helt enkelt tillåta att man bor året om. Men där kan man få undantagstillstånd. Det får man väldigt lätt i våra kommuner nu för tiden. Så vill du riktigt så ordnar det sig. Men vi måste göra det ännu lättare, ännu enklare.
Vad säger du, Rabbe Holmberg, om det här? Hur stort intresse tror du att det finns?
Det finns nog ett intresse och det har alltid funnits ett intresse. Och vissa också utnyttjar den här möjligheten. Man bör ju då ha ett hus som är liksom då utrustat som ett egna hemshus egentligen. Och så att säga, som Gilla sa här precis, och det är en förutsättning. Och då är det väl inte omöjligt att få det. Så får det så. Sen är frågan att vill man då bo? Vill man då inte stiga ut, så att säga? Och det är inte alltid förstås, det passar ju inte för alla, men att för vissa passar det, och det är ju bra att den här möjligheten finns.
Sen ännu en sak som man kan komma ihåg, att som sagt när jag talar om här, det är ett paradigmskift, att det blir en annan värld så att säga efteråt en före, så det kommer också röra resande ganska mycket som kommer att förändras med största sannolikhet en hel del. Vi kommer att se mer restriktioner, det blir dyrare, det blir svårare, det blir färre destinationer, man kommer att kanske resa kortare. Det här kommer att ge goda möjligheter också för en del platser på landsbygden att till exempel också möta den här sannolika ökningen av inhemsk turism också som kommer.
Det tror vi på.
Vi har nu flera gånger tangerat det här med den här urbaniseringsvågen och den här kraftiga urbaniseringen som Finland upplever trots att vi kom igång lite senare än till exempel Sverige. Och nu har jag sett en befolkningsprognos för 10 år framåt, 2030. Och den säger i stora drag att det är de stora städerna i söder tillsammans med Vasa, Seinäjoki och Karleby och Uleborgstrakten som är livskraftiga överhuvudtaget. Resten tappar invånare med god fart och prognosen för alltså 2030 säger att bara var sjätte kommun i vårt land kommer att ha en växande arbetsför befolkning. I 5 av 6 kommuner minskar den arbetsföra befolkningen och dit hör då bland många andra, till exempel de åboländska skärgårdskommunerna och alltså också Kimitöön. Om vi nu utgår ifrån att det faktiskt det här, allt som sker nu här har en positiv inverkan för utvecklingen, landsbygdsutvecklingen. Hur i elfte timmen skulle det i så fall ske? Om man tänker att den här prognosen om den arbetsföra befolkningen, hur den krymper, den talar om 10 år framåt i tiden. Det är inte särskilt lång tid.
Prognoser är prognoser. Och man kan verka för att det inte blir sanna om det är väldigt dystra.
Det här är ju en dyster prognos får man väl säga.
Ja, det är det. Och det sticker jag inte under stol med. Att nu är jag lite orolig med tanke på det. Att vi har tappat liksom ungefär i medel av 65 invånare per år på grund av åldersstrukturen. Men det är just därför vi måste sätta sjätteväxeln i för att ändra det här. Så att prognosen inte blir sann. Vi måste tro på framtiden. Vi måste ha gemensam framtidstro i de små skärgårdskommunerna. Det här de flesta drömmer om att bo och verka i något skede.
Ja, hur viktigt skulle det vara för landsbygden i vårt land överhuvudtaget att det här faktiskt att den här positiva utvecklingen som vi nu har målat upp här, att den faktiskt förverkligas? Vad tänker ni?
Mycket viktigt naturligtvis för landsbygden. Men utmaningen är ju stor, som vi vet ju att till exempel den här huvudtransportleden som går från Uleåborg nu via Tammerfors till Helsingfors och den vägen och de som ligger utanför det kommer att ha en större utmaning på sikt. Särskilt och säkert kanske också som flygtrafiken blir påverkad också. Så att det här, det är ju det här som alltså location som man säger när man säljer fastigheter. Så gäller ju liksom också med platser. Det beror liksom lite på var man befinner sig. Så vissa har liksom bättre förutsättningar än andra. Det här ger bättre möjligheter åt många fler kanske byar än vad det hade varit tidigare i och med att situationen har ändrats. Men det är en ganska svår utmaning och som sagt att men det kräver väldigt mycket tankar på strategiskt tänkande och medvetna satsningar i de här landsortskommunerna och byarna också för att det finns möjligheter som det alltid gör när världen förändras, men de kommer inte av sig själv och Finland har planerats väldigt mycket för att just bygga på de här tillväxtcentrarna så det på det sättet en extra utmaning.
Mm. Jag håller med om det att vi har en bra position här ute i Åbolands skärgård. Vi är ändå ganska nära Åbo och Helsingforsregionen och på det sättet finns det goda möjligheter. Så att det skulle gälla för våra kommuner och städer att, så att säga, ta vara på det här och satsa på kommunikationer och förbindelse vårt trafik och andra saker. Vägar och allt det där som man behöver för att kunna leva här ute. Så att det där vara det här möjligt. Vi har ett bra läge i alla fall och vi har vår fina skärgård som lockar människor både från när och fjärran.
Så är det.
Redan från utlandet hade börjat höra mera.
Sverige var ju förutseende som har en kustbana också för tåg nu när vi går in i en tid där man ska tänka också på liksom hållbar trafik och där man kan tänka sig att snabbtågen kommer att få en viktig funktion som det här istället för flyg längre fram också. Så där gör ju Sverige en enorm infrastruktursatsning som kommer att vara viktig för kusten där, för deras östkust alltså.
Ja, satsningar.
Jag vill spinna vidare lite på det utlandsarbetet. Jag vet att Finland rena rama utlänningarna så att säga, är intresserade av vårt land på grund av att det är tryggt här, det är rent här och vi har liksom ganska lite problem i vårt samhälle. Så att det där, plus att vi har en fin skärgård, en fin natur i hela landet. Så att där finns också möjligheter som vi borde ta vara på.
Locka in vår.
Så är det.
Absolut.
Magmas alldeles pinfärska rapport tog ju just fram att det är väldigt många Sverigesvenskar som väljer att flytta till Finland. Här har vi också en möjlighet, vi som bor och verkar i tvåspråkiga kommuner.
Vår tid har tyvärr tagit slut och vi ska avsluta det här, får man väl säga, väldigt konstruktiva och hoppfulla dagens diskussion i slaget efter 12. Tack till er som var med. Gilla Granberg som är utvecklingschef i Kimitoens kommun, Rabbe Holmberg som är fastighetsmäklare i Åbo och Åboland och Peter Erström som är stads- och landsbygdsforskare vid Åbo Akademi. Och jag själv heter Maria Nylund.